Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Hej och välkomna till Bögministeriet. Mitt namn är Robin Olsson och jag sitter här med Micke Lamby.
Tjenare.
Och jag tycker att du ska få presentera vem är vi.
Ska jag få det? Ja. Ja, men fan vad härligt. Vi har ju en gäst i veckans avsnitt och det är ju en fantastiskt fin vän till mig, en gammal kollega, lekkamrat och... Han heter Mattias Garsson. Välkommen hit, Mattias.
Ja, men tack.
Fan vad kul.
Jättepeppigt.
Välkommen hit. Alltså, du är ju, jag tycker att det är roligt för du har liksom dubbelt syfte att vara här. Dels så pratade vi om Twinks förra avsnittet. Jag var med, du var med. Mm. Och då fick du, togs du upp. Det är roligt att bara att vi har fått lite respons på det, så vi ska plocka upp det. Så det är ju ni varit popstjärnor ihop. Men sen är det ju en, kan du inte berätta vad du
tack,
jobbar med?
För tack.
Det här är ju
ja, popstjärna sa du. Nej, men jag jobbar som sjuksköterska och barnmorska på en mottagning som heter Venhälsan.
Alltså det här är ju så, men jag tror vi alla är yes, säger man gäster, kunder?
Ja, det kan jag inte svara på, men det kanske du kan
kunder.
Svara på.
Nej, men liksom alla Stockholms bögar går ju dit för att testa sig till olika könssjukdomar.
Det stämmer.
Herregud. Mm-hmm. Så vi ska ju gå in i liksom...
Jag har en snabb fråga då. Om man inte vill gå på Venhälsan och träffa dig, vart går man då? Jag känner så här, kanske lite obehagligt, obekvämt att komma.
Dels så måste man ju faktiskt inte träffa mig. Nej. Och om det skulle vara så att man råkar bli bokad till just mig, så kan man ju alltid byta. Jag har ju massa andra kollegor såklart.
Det är som prästerna, som man får vägra liksom. Och viga.
Ja, precis.
Testa. Så vi har något så unikt som en sjuksköterska, barnmorska, popstjärna här.
Oh yeah, baby.
Sen har vi faktiskt också, du gick ju Balettakademin när jag gick Balettakademin.
Ja, det stämmer.
Hur länge gick du?
Jag gick ett år.
Varför hoppade du av?
Shame.
Jag hade undrat att det var bra.
Nej, men vet du, det var inte för mig.
Nej?
Nej.
Det var för Sveriges skull, att de ska slippa se dig stå på scenen.
Exakt, absolut. Nej, det var inte rätt utbildning för mig, helt enkelt. Jag hade skitkul det året, men nej, det kostade ju massa pengar och liksom, det var ju världens investering. Nej, men det var rätt beslut.
Du hamnade ju i Melodifestivalen ändå.
Ja, men precis.
vad fick vi för reaktioner då? Micke, ska vi börja
Precis, jag sitter tyst och jag letar fram det här kärleksbrevet som du har fått från en av våra lyssnare.
Oh,
och han skriver så här: oj, 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 sitt still på stolen, för detta meddelande kan bli riktigt rörigt. Men det är fredag, jag tar min lunchpromenad där ni som vanligt på fredagar äger min uppmärksamhet genom lurarna. Jag förstod redan tidigt att jag skulle gilla avsnittet med tanke på temat Twink. Men inte trodde jag att jag skulle gå runt och storle och inte ens hinna lyssna klart på avsnittet innan jag måste skriva till er för att Lambi berättade just om låten Twink. Så här kommer min relation till låten.
Oh my god.
Jag var 18 år från en liten by i Värmland. Sommaren efter gymnasiet träffade jag min man när han var på besök i Värmland. Det var redan innan träffen bestämt att jag skulle flytta till Stockholm för att börja en lärlingspraktik. Så han tyckte väl att det var värt att fortsätta kontakten. Han var i mina ögon stor, skäggig, 10 år äldre och allt jag gillade. Samt min motsvarighet. Jag har i ganska mångas ögon sett som en twink sen jag kom in i puberteten. Men tillbaka till relationen med låten Twink. Som ni kanske förstår så var vi skogsbögar stundtals törstande efter bögkultur från storstan. Vilket gjorde att jag hittade Straight Up. Blir över öronen beroende av deras musik och kanske lite småförälskad. Sorry Micke, inte i dig.
Yes! Oh, score!
Jag har blockat honom. Och favoritlåten var ju såklart Twink. Kanske främst för att jag äntligen fick någon form av bekräftelse på att det jag var kunde kategoriseras som var något positivt.
Fan vad fint.
Mm.
Det kommer mer. När min man sen fick höra att jag gillade Straight Up så mycket kollade han upp dem för att förstå lite vilka de var. Då fattade han att han hade festat ihop med Micke. Surprise. Och att hans bror festat var mer bekant med honom. Så han tog kontakt, vet inte om det var han genom hans bror eller om det var direkt med Micke och fick då en CD där både Mattias och Mickes autograf på.
Måste du säga att det var en CD?
Så jävla 700 år sedan. Och fick då ett dattband med Micke.
En runa. Fick en röksignal.
När han fyllde 19 fick han det i alla fall. Strax därefter stötte jag jobbsammanhang ihop med Mattias och det är säkert alldeles för fanboy. Så säkert massa konstigheter, var alldeles säkert för svettig och allmänt konstig, men det var ju så coolt.
Nej, men cool.
Jag vet inte hur man summerar detta, men en tack för låten Twink, jag älskar den fortfarande, sörjer lite att jag inte kan ha han är försvann.
Ja, men det var han skrev att han inte kunde ha spelaren på Spotify.
Ja, precis, för att den inte finns där. Ja.
Den finns bara på runa.
Från en före detta Twink vill jag hälsa glad helg till allihop. Ja, men det här är ju så.
Nej, det är
fint.
Så jäkla fint. Ring mig på 07.
Vad känner ni när ni det är nog ett tag sedan. Vad känner ni när ni får ett sånt brev och att det betyder så mycket för er? Eller för dem?
Det känns lite overkligt. Dels så känns det som ett helt annat liv också, men
ja, det är ju ett helt annat liv. Ja. Och det är ju faktiskt bara typ 12 år sedan någonting sånt.
Och då var ju jag 13.
Ja, och jag var ju 3.
Det var ju våra. Du Mattias var ju väldigt mycket mer twinkare. Du har väl gjort ja. Du har väl gått ifrån
twink till.
Han har ju kört samma resa som du Robin.
Från twink till terrier.
Hashtag.
En bok av
Mattias Garrison. Bra titel ändå.
Ja, faktiskt.
Men ja. Reflektion, minns du den här att han hälsade på dig? Alltså, hans, det är också så roligt, så det här har man ju gjort någon gång också, vet du, man har hoppat på någon eller man tänker själv, om gud det var så stort, och så vaknar man dagen efter, man gud vad gjorde jag?
Ja.
Och sen så har man träffat dem igen och bara, va? Det var inte stort. Alltså, man liksom, när man tänker efter, man gör saker mer genant. Men minns du det här?
Ja, jag gör faktiskt det. Ja. Jag minns det här fantastiskt fina leendet.
Ja.
Stort glittrande leende.
Väldigt fint alltså. Mm. Hörde han på detta visan från Värmland, då tror du?
Okej, det minns jag faktiskt.
Jag ska läsa på värmländska.
Jag minns att när jag flyttade till Stockholm så var jag med i så här Peter Jöbacks musikvideo. Då stod vi så här, man skulle vara så här statist typ. Och så stod vi liksom, stod han på en sån. Jag kanske har berättat här.
Hur blöt var det då?
Ja, men så blöt det pojkes, va? Mm. Och jag kommer ihåg att jag stod så nära.
Så du sjöng med jättehögt.
Ja, men då stod jag liksom så nära hans, liksom, han hade så här tajta läderbyxor på sig. Och, sen, och då var jag så här, och stod liksom, huvudet var av liksom, han skrev. Och då var jag verkligen så här, det var jätteroligt, liksom, en liten musikalberg.
Åh, vad fint.
Vet du att Mattias är grym på att
Härma,
vad heter det? Vad heter det?
Peter, vad heter det?
Inte
imitera.
Ja, imitera Peter Jöback. Ja. Nu vill vi höra det.
Ja.
Ja. Ta ett djupt andetag.
Jag ger allihopa Mattias Karlsson version av Peter Jöback.
Fast hur många bögar har inte härmat Peter Jöback?
Men inte så bra som du.
Ingen, det här är helt unikt content.
Okay. Här är mallen, lyssna.
Staden låg vaken i natten. Ljuset och glittret, sålet och skratten. Alla barer och hotell, bara en vanlig kväll. Men det var ett tag sen. Det blänkte i glaset, parfym och neon. Allt som jag hållit mig borta ifrån. Det glödde i mörkret, det kändes som förr. Det var dags nu. Alltså,
nu kommer det bästa.
Nej, men herregud, nej. Lite kaffe på det. Hej.
Nej, men nu kommer det bästa.
Allting blir bra, allt var glömt, trodde jag. Helt ouppsjungen, herregud. Förlåt Peter Jöback.
Jag måste skriva vad vi fick se.
Alltså, kan vi autotuna det här i efterhand?
Vi lägger på lite effekter bara.
Yeah. Din mic-teknik var ju också såhär.
Drog du bort micken?
Allt var glömt. Professional.
Ja. Men hur var det att jobba ihop där? Vad trivdes ni som
grupp? Åh herregud. Jag tror vi mest lekte.
Alltså när vi hade straight up lekte vi bara. Det var ju bara så här, vi ses och leker typ. Vad ska vi göra? Vi måste typ be om en låt. När det var den här It Gets Better-kampanjen som gick i USA. Så var det så här, vi ska göra en låt som heter It Gets Better. Och skrev till dem som vi jobbade med. Och så vi lekte typ.
Ja, alltså det var ju som ett litet lekkollektiv liksom.
Ja.
Men vad om man tänker på, var det något som irriterade också, juice, var det någonting med blev ni irriterade på varandra någon gång? Fanns det liksom så här, det här beteendet Micke när han innan repa så ska han alltid, eller typ så här, Mattias kommer alltid för sent.
Men det var väl kanske svårare när vi blev fyra sen, de blev Pink Pistols, tänker jag, för då var det två andra man skulle förhålla sig till och då var vi liksom fyra queens som skulle liksom. Så då var det så här, det kunde ju dras många varv när man skulle komma fram till. Ja.
Nej, men vi var rätt synkade.
Och, ja, det tycker jag.
Och sen tror jag att, så här, ja men som du säger, vi var bara två.
Men det här är som en gammal relation. Man liksom, man höjer den, förskönar den i efterhand.
Ja. Allt var så himla bra.
Han var ju jättefin egentligen.
Ja, men det är nu ni så här, bara, ska vi starta igen? Alltså som att man blir ihop igen. Liksom, så här. Ja. För Pink Pistols, då var det Conny Bäckström och, vad heter han andra?
Dennis
Bröckner. Då blir ni fyra. Vad roligt, men ni är ju värsta popstjärnorna. Men det är inte det vi ska prata om idag. Eller ska vi prata om, ska djupdyka ner i Stockholm.
Vi
ska inte prata om individers sexuella hälsa. Men att hur det är att jobba på en mottagning för en STI-mottagning för män som har sex med män och transpersoner.
Yes.
Men vi tar en jingle och landar lite grann i det som kommer skall, för det kommer bli juicy. Så Mattias jobbar ju på en STI-mottagning för män som har sex med män och transpersoner.
Vad betyder STI då?
Sexually transmitted infections.
Ah, ja, såklart.
Alltså sexuellt överförda infektioner på svenska.
Ja.
Jag gick in på benen och så jag ville ha den här hisspitchen, det här enkla ordet. Alltså bara, så var det världens längsta så här formulering. Men Micke, vad är din, innan vi börjar fråga, vad är din relation till venhälsan och den typen av så här mottagningar?
Bra faktiskt. Mm. Alltså, jag har alltid känt mig jättetrygg när jag kommit till venhälsan. Mm. Och alltid gjort i alla år. Och det har alltid känts men speciellt, ja men precis, trots att de bytte lokaler, jag vet inte hur länge sedan det blev nya lokaler, det kanske 5 år sedan.
Det är ganska länge sedan.
Ja.
Just det, var ju andra delar av huset.
Ja, så var det ändå så här, åh nej, nu är det en ny lokal, och kommer man direkt in i väntrummet där alla sitter, och det är ju alltid lite läskigt för att alltså bara, tja, hey, var det kul i fredags?
Hallå.
Den är ju alltid lite jobbig.
Ja, men typ på måndag morgon.
Allt bra, eller alltså,
ja.
du fattar. Ja,
folk sitter med solglasögon.
Jag kissar nu, jag måste pensa. Det är verkligen så här, alla har varit horor.
Och så här, jag ser att det är du, Tobias, du har solglasögon på dig. Nej, men...
Ja, du också här.
Ja. Nej, men alltså, ju äldre man blir, desto tryggare blir man väl med den grejen. Man kommer ändå fram till att, men...
Jag
det är jättebra
med
att vi går hit liksom. Men i början var det ju, fan vad jobbigt det var. Jag minns när första gången jag fick en könssjukdom, så bodde jag på Lidingö 99. Och fick gå till någon så här allmän mottagning där på Lidingö.
Typ en vårdcentral.
Ja, men precis.
Just det, och de håller kanske inte.
Och det var ju verkligen så konstiga frågor och sånt.
Du fick verkligen komma ut
liksom. Ja, det var så här, det kändes ju så här jättekonstiga frågor, och jag kände mig obekväm och tyckte det var skitjobbigt.
Det var jättemycket fokus på typ hur många man hade haft sex med. Jag bara, Ja. Alltså det, det var lite slutshamande på den tiden. Mm. Ja. Som var så typ. Man bara, mm, ja.
Berätta då, hur många har du haft sex med?
Förra gången jag sa det i podden så var det ju vårt största så hatmails.
Hur kan man ha sex med 100 000 som Robin Olsson har haft?
100 000.
Okej, okay. Jag gillar att överdriva.
Men min relation till det är också så här god och har ju blivit bättre genom åren, men det är ju någonting, alltså att du är här Mattias, det är så jävla roligt, för hur många gånger har man inte dels suttit på förfest och pratat om typ folk som jobbar på Menhälsan, eller man sitter där och bara man kanske känner igen honom och bara, men gud, tänk de som jobbar här. Dels vad ni får vara med om, vad ni får se, men även liksom så här att det måste förändra er relation till ett community också. Mm. Så, som du är en del av, men måste också stå vid sidan av. Så jag tänker att vi ska gå in lite grann i det. Men,
spännande.
Kan du berätta hur du hamnade där?
Jag har ju också testat mig och testar mig fortfarande på Venhälsan. Ja. Så att jag någonstans när jag började plugga liksom till sjuksköterska så fanns det väl någon tanke om att shit, det här är ju så sjukt bra mottagning och människor som jobbar här verkar vara så himla sköna. Så att här skulle jag också vilja jobba. Och när jag började plugga till just sjuksköterska så tänkte jag att jag ville jobba med sexuell hälsa. Och sen från det så föddes tanken att plugga till barnmorska. Och sen har jag jobbat med just sexuell hälsa sen jag tog examen. Och det är snart 10 år sedan. Mm. Och har jobbat med sexuell hälsa specifikt i 9 år, fast på lite olika mottagningar. Och till slut hamnade jag på Venhälsan. Och jag tror att resan dit var lång just för att jag någonstans tänkte att så här, kan jag jobba där och vara en del av communityt samtidigt?
Och hur, för jag menar, om jag läser det då så låter det som att du då vacklade och kanske testade lite, alltså om du barnmorska till exempel, var det en reaktion på att kanske inte våga gå full out till sexuell hälsa för då är det mot män?
Ja, eller? Både ja och nej. För jag jobbade svinlänge på en mottagning som heter Stockholms mansmottagning. Ja, som man kan, ja, men den är för liksom alla män och transpersoner, inte bara homo, gay och bi och trans. Och liksom största delen av de besökare där är ju cis-hetero män. Ja. Och då, under de åren så fick jag se en jävla massa straight-kuk. Ursäkta uttrycket.
Nej, det är något
det är något vi alla vill se som lyssnar på den här podden.
Oh my god. Nej, men och så tänkte jag så här, men jag vill kunna mer om alla kön. Så det var egentligen drivkraften till barnmorskeriet.
Just det.
Och det som jag tror att de flesta inte vet, även folk som jobbar i vården, är att man som barnmorska utbildad i Sverige har en magister i sexuell hälsa.
Mm-hmm.
Jag tror att de alla förknippar, eller jag vet att de allra flesta förknippar just barnmorskeri med barnafödande, och det är inte så konstigt med tanke på titeln. Liksom.
Just det. Men det är bara contraception också.
Alltså, yes. Ja. Nej, men det är själva kompetensområdet och forskningsområdet är sexuell, reproduktiv och perinatal, som det heter, hälsa. Mm. Och perinatal är alltså omkring födande.
Ja.
Men för mig har det liksom det viktigaste området varit just den sexuella hälsan, och reproduktiva hälsan tycker jag också är jättespännande med preventivmedel. Ingen motreaktion, utan snarare som en vidareutbildning och liksom, ja, men få mer kunskap.
Journalistiken kallar man det en ledande fråga. Den här ledde ju ingenstans.
Sorry! Men jag fick prata lite om
det. Du är så medietränad. Det är det.
Men jag funderar på... Man har ju en bild av, vet du, innan man börjar jobba med någonting så har man liksom en inre bild.
Mm, berätta om den.
Så jag tänker att du måste ju haft en sån här, alltså jag tänker typ, alltså dels tänker jag sjuksköterska, det är en del, tänker på vilken mottagning man jobbar på, men just här, alltså min bild är ju att det är så här typ alltså det måste vara exhausting att höra, alltså för att just sex är så kopplat till känslor och får kanske ha skam och liksom känner mycket. Man måste säga, jag har ont i halsen och går till vårdcentral. Alltså det är inte jag kanske inte har en, liksom en religion i ryggen som skammar mig för vad jag har gjort. Min bild är att det är liksom ett tyngre psykiskt arbete att jobba på en sån mottagning. Alltså,
absolut.
Ni är väl terapeut? Alltså det är ju inte liksom...
Ja, nej, men alltså precis, det är ju så otroligt mycket fler djupare samtal, ja, än jag. Eller, det är klart att en allmän sjuksköterska som jobbar på en vårdcentral har djupa samtal. Det är inte, ja, det, är inte det. Men ja, alltså det är så många nivåer när det kommer till sex. Det är inte bara jag har haft sex, punkt slut. Det är som du säger, massa skam, tabun och känslor runt omkring.
Och du sa att du var jättetrött när du kom hit idag till exempel. Alltså du bara, jag är så trött, jag kom direkt från jobbet.
Ja, jag kom direkt från jobbet och jag har haft massa liksom intensiva och tunga möten. Eller jag har fått höra massa livsöden som är supersorgliga och tunga och tragiska. Och det är ju liksom, det är därför jag gör det här också, för att det är helt fantastiskt att få ja, men ta del av en människas liv och få vara, ja, men kanske förhoppningsvis en liten stödprick på vägen liksom. Och det är just det som är så kul med sexuell hälsa. Och för, man kan ju tänka så här, men könssjukdomar, gud, hur smalt är inte det liksom?
Ja.
Och på sätt och vis så är det ju väldigt begränsat rent medicinskt, men det är ju allt det andra liksom, känslorna runt omkring, relationer, relationsskapande, alltså allt man har i bagaget. Och det är ju liksom allt från uppfattningen om den egna kroppen och onani till liksom, ja, men, olika typer av relationer. Ja. Ni hör ju hur passionerat
det är. Ja, men det är också, gud, det är också roligt, man har en så stark, jag vet inte, jag har en så stark relation till den här platsen för att man har varit där så mycket. Det är bara så
Jag har ju bara varit där en gång.
Men jag tänker också att jag själv har varit där i många olika skeden och skick liksom.
Ja, men precis.
Och så har, det är väl det som också, ja, men som vi var inne på så här, vad har gjort att jag hamnade där till slut? Jo, men för att det här är liksom det som jag tycker är så sjukt roligt. Och för jag tänker att alltså egna erfarenheter kan bidra till en större förståelse. Jag tänker att peer-perspektivet kan vara super nyttigt. Ibland så kan ju egna erfarenheter sätta lite käppar i hjulet, för man utgår ifrån att alla känner som en själv gör. Det. Och det är ju såklart en jättestor fara. Men när det kommer till liksom, ja, men till HBTQI så tror jag att det är en jättestor fördel med liksom situerad kunskap. Eller bara utanförskap generellt liksom, och marginalisering.
Undrar man ju, alltså du sa att det kan vara att man kanske försöker bekräfta sin egen erfarenhet. Alltså så att, men att, vad kom du ifrån? Man tänker så här, vad var din start in i bögeriet då? Alltså du, vad var din relation till de här platserna som du nu jobbar på innan du började?
Alltså jag kom ju ut väldigt, väldigt sent och hade jätte liksom...
Du var ju straight när jag lärde känna dig första gången.
Oh my god.
Men det var du på Balettakademin va? Du var straight då?
Ja, alltså jag hade...
Men det var ju ingen som trodde på det.
Nej, det var ingen som trodde. Förmodligen inte jag heller. Nej men, nu kommer jag av mig helt. Jag bara, all min skam kom tillbaka.
Jag var så dålig. Jag bara kastade tillbaka i helvetet skam.
Nej men, jag kom ut sent och har liksom haft massa skam och liksom en massa, ja, men, som alla har för fan blivit mobbade liksom, hej och hå. Men min liksom, ja, men min process var ganska, vad ska jag säga, långsam om man jämför med vissa, inte om man jämför med andra. Men så det är klart att på något sätt, jag tror så här, när man jobbar med människoyrken och liksom mellanmänsklighet, så är det ju jag tror att det är liksom en terapeutisk process samtidigt. Och sen kan den vara mer eller mindre omedveten. Liksom.
Ja.
Det är jättevanligt om man tänker. Alltså, det är inte jättevanligt att folk som har gått jättemycket i terapi blir terapeuter.
Jo.
De bara, jag ska...
Det här kan jag göra bättre.
Det här kan jag. Ja, men jag tror fan att det skulle bli bra.
Nej, men jag tänker att det liksom öppnar upp tankesätt.
Eller
blir såhär låtsasterapeuter
liksom... till sina vänner framför allt.
Försöker du säga något?
Nej.
Men vad det låter som att du älskar ditt jobb. Vi har ju massa så här juicy...
Massa frågor. Jag vill veta hur en dag ser ut. Jag vill veta så mycket. Ja.
Börja med den.
Hur ser en helt vanlig dag ut för dig på jobbet då? Alltså,
jag stävlar in...
Du äter din frukost. Du tar promenaden hemifrån dit.
Precis. Jag tar min första kopp kaffe. Nej, min andra kopp kaffe på jobbet. Öppnar upp datorn och tittar liksom så här, vad har jag idag? Och då kan det vara en blandning av liksom patientbesök eller möten. Och ja, men hantering av provsvar och ringa, och det kan vara smittspårning, man ringer och berättar för folk att de kan ha någon könssjukdom, att de behöver testa sig. Vad mer? Sitta i telefon och liksom svara på frågor.
Skickar ni fortfarande ut brev?
Ja, ja, det gör vi. Ja. Vi har precis moderniserat och skickat via 1177.
Jaha, gud vad modernt.
Jag önskar att vi måste låtsas att inte förstå systemet. Vi bara, vad dumt, skickar ni fortfarande? vad är en smittspårning?
Ja, det ska jag tala om.
Nej, men man har ju fått ett annat kuvert i brevlådan genom åren. Och det är ju kanske inte alltid... Man blir ju ganska paff när det där dimper. Mm.
Alltså jag kan ju säga att jag och Filip, som också varit med i våran podd, bodde ju... Alltså jag var i Barcelona en sommar. Han bodde... Jag hyr en lägenhet
av... Det kom 150 brev till
honom. Nej, men det här är så roligt. Så jag hyr en lägenhet av Samuel, vår kompis, där jag har bott. Jag bor i sommar på, i min lägenhet i Barcelona. Då lånar Filip lägenheten i där. Alltså så här, och då kommer det ju... Alltså, då är det någon som ska smittspåra som har knullat med Filip. Ah. Alltså, och det här vet inte vi. Då har han knullat med någon där. Det kan ju lika gärna varit jag. Det kan ha varit jag eller Filip. Men grejen är att så här, Filip går inte att kolla min post. Eller liksom så här, och jag är ju i Barcelona. Så det blir ju värsta grejen. Så Samuel blev ju uppringd av så här, smittspår. Alltså, det här var bara
smittskydd Stockholm.
Smittskydd Stockholm. Och det var ju bara ett brev. Det var bara, gå och testa det för klamydia. Men det blir så stort. Han blev liksom jagad.
Han blev hämtad av polis. Liksom,
men verkligen.
Och han, nu kommer du med.
Och Samuel bara, jag förstår inte vad det här är. Och vi bara, men gud, två horor som har bott i din lägenhet. Och nu blir du smittspåra, för det stod inte liksom våra namn på dörren. Så det var ju bara hans som den här personen hade vetat om. Då. Ja. Ja, det är smittspårning man jagar.
Det är smittspårning. Ja. Och det är sånt som kan hända när man får liksom... men vi låtsas här nu att du har testat dig för klamydia och det visar sig att du har klamydia, så behöver ju du uppge de personer som du har haft sex med senaste året eller sen sist du testade dig. Och då spårar vi såklart bara folk som är eller vistas i Sverige. Och säger då att du minns den här adressen som du var på och du minns vad det stod på dörren. Då är ju det vi har att gå på.
Exakt.
Och så tänker jag som då smittspårare så här, men gud vad bra, nu har jag identifierat den här personen. Ja.
Ja. Ah, gud, det var också min horigaste period. Alltså, för jag hade ju styrt slut med min dåvarande kille. Hade lite med en sån här rebound liksom hora var jag verkligen. Det
var härligt.
Ja, men det var härligt. Jag behövde det, så det var toppen. Mm. Sen så var det jobbigt att smittskydd för en liten... Att inte de hittade snabbare. För det blev ju så dramatiskt. Sen hade ju ingen något heller, så kan jag också tillstå och se.
Ja, men just det. Då, smittspårning och möt. Den, kan det vara liksom allt från samtal till provtagning?
Ja, exakt. Så stödsamtal eller rådgivande samtal, provtagning, undersökningar, teamkonferenser med liksom mina kollegor som är läkare och kuratorer och psykiatriker.
Ja.
Vad är det vanligaste då? För, jag tänker de här... Jag har en inre bild så här hur det ser ut i foajén där på Venus. De får, det som inte har sett det så här, det är liksom, det är olika, det är som en halv...
Jobbar du i teatervärlden i foajén? Det ska jag ta med mig.
Kommer in i foajén.
Jag ska ta upp det på vårt personalmöte imorgon.
Du sa foajén.
Väntrummet heter numera foajén.
Så mycket mer glamorös.
Det röda draperier.
Ja, i alla fall i foajén.
Ja.
Reception eller vad säger man, väntrummet.
Ja, väntrum. Foajén.
Foajén. Men det är ju det. Men det är liksom något liksom ovalt rum, lite rundade väggar där, och ut med de väggarna så är det liksom olika färgglada
regnbågsstolar.
Regnbågsstolar liksom i lite kommunal stil som det såklart.
Ja,
det ligger lite olika tidningar, det finns lite vatten, det finns lite
kaffe kan man ta.
Jag tänkte
att det är ägggula väggar, är det det?
Det är det säkert. Alltså, det här är nog typ
kanske något grönt, något mintgrönt kanske.
Nej, men vet du att korridoren är också regnbågsfärgad. Men just väntrummet förlåt, foajén är nog lite grå ägg. Numera när man skriver hashtag foajén så vet alla vad man menar. Vi sågs i foajén.
Jag ska ut i foajén och hämta.
Det är folk så mycket bättre faktiskt. För alltså, du kan ju prata utan att folk förstår.
Det är gärna så mycket roligare att gå på Venhälsan. Underbar föreställning.
Men du har nu bilden liksom, när man sitter i de här träbänkarna och allt på det. Så, här. Så ska du gå och hämta folk. Folk sitter ju där och härbärgerar en massa olika känslor. Vad är folk mest... känslotillstånd är folk vanligast i när du kommer hämta?
Oj! Dem? Det är så himla olika. Det kan... Nu är det ju min upplevelse av folks liksom, känslostatus. Men det kan vara så här peppigt och liksom glatt och men generellt sett är folk så himla fina och glada och tacksamma liksom. Mm. Men det kan ju också utstrå, alltså att jag kan känna att det finns en massa skam eller oro liksom.
Just det.
Sköra.
Ja, mm. Eller liksom att det känns jävligt obekvämt. Och jag tänker att jag har någon slags bild av eller som kanske kommer från mig själv också, att man har suttit där och tänkt att så här, alla ser på mig att just jag det. Har någonting.
Just det. Ja, men den har man ju haft.
Exakt.
Och sen så ja, men lite som ni beskrev också, att så här, ju äldre man blir, lite mer chill så där, så skiter man i det och är mer så här, men hej! Ja. Medan andra kanske sitter där och bara, snälla hälsa inte på mig. Ja. Liksom. Mm. Så får jag ge en igen spännande plats.
Men jag sitter ju, nu sitter man ju och tittar på folk och liksom den där är nervös. Alltså man bygger de här historierna kring
sitter
folk.
Sitter låtsas titta i någon QX. Och så här.
Vad är folk mest rädda för då? När de kommer dit?
Oj, det är en bra fråga. Jag tror att...
Jag vet. Jag ska...
Berätta för mig. Få ge skräcken. Jag tror att alltså HIV-skräcken fortfarande är ganska stor. Men jag tror om man så här kokar ner det, så här, liksom verkligen kokar ner det, så tror jag att, så här, att den största skräcken är, kommer jag bli ensam?
Ja, just det. Att det var det som händer där, om det kommer få konsekvenser.
Ja,
som
men
gör
exakt.
Man...
Ja. Och även om ingen kanske sätter ord på det på det sättet, så tror jag ändå att man skulle kunna koka ner det till det. Alltså jag tänker att vi alla vill vara omtyckta och älskade och liksom leva tillsammans med andra, oavsett hur vi nu gör det, om det är liksom nära sexuella intima relationer eller vänskapsrelationer, whatever. Men just den här känslan av kommer jag bli ensam? Kommer det här leda till att jag blir ensam på ett eller annat sätt?
Hur hanterar man det? Vad gör du då?
Nej, men jag försöker...
Hi, bitch! Hi, bitch! You're gonna be lonely!
You're fucking me, okay?
Show me the meaning of being lonely.
Vad drar av en trudelutt?
Nej. Var det någon som sa det förut, eller?
Typ, då ska vi se om vi hittar någon liten härlig ven.
Jag försöker alltid köra en jingle för att liksom lätta upp stämningen.
Så jävla jobbig jag
mår. Folk ligger med ett spekulum upp i rövhålet och du bara drar av en...
Det här mötet handlar ju om mig. Nej, skämt åsido. Jag... Nej, alltså, herregud. Det är verkligen snarare raka motsatsen. Jag tänker att det absolut inte har med mig att göra. Nej, jag försöker väl bara liksom vara så konkret och saklig som möjligt.
Ja.
Det är inte alltid man får tag på folks rädslor heller, eller att folk vill dela med sig av det.
Nej.
Men jag tänker att vi som jobbar gör försök i att så här, finns det någonting som du vill lyfta, så är det välkommet, liksom, oavsett egentligen vad det är.
För jag känner att jag skulle nog, alltså jag har ju nog haft mycket att prata om egentligen när jag har gått dit som jag inte har vågat ta upp. För att man känner så här, nej men nu får jag det här klart, så kan jag gå härifrån. De har ju, det finns ju massa andra som ska liksom in här, och det finns ju inget lugn på det sättet i att man känner att så här, men jag har möjlighet att liksom öppna upp mig nu och sitta och samtala om, för man vill egentligen bara veta, är jag frisk? Eller liksom sen får liksom vardagen fortsätta på något sätt.
Och vi har ju, alltså vi försöker ju ha lite olika redskap för att, alltså dels för att få hjälpa folk att öppna upp lite grann, men också visa att så här, de här sakerna är okej att fråga om här eller berätta om. Och då har vi ju liksom standardformulär som man får fylla i inför ett testningsbesök.
Just det.
Och jag förstår och vet och kan tänka mig att folk liksom reagerar på det. Varför frågar man om sex mot ersättning eller droger i samband med sex? Och det är ju, för det första är det ju alltid frivilligt såklart att svara, men det är också för att visa att så här, de här sakerna vet vi att människor kan ha problem med. Det är inte nödvändigtvis problematiskt.
Och det är inte just dig kanske, utan det är bara för att du...
Nej, och det är inte att vi tycker att du har ett problem om det är så att du brukar sex vid droger eller får ersättning för sex, men om det är så att du själv upplever det problematiskt, så kan vi finnas här som stöd och hjälp.
Vad händer med de uppgifterna då? Om man oroar sig för ett sånt formulär och man bara, vad kommer det hända med den här uppgiften och hur hanterar man det?
Alltså om det är relevant för den vården vi ska ge eller kan få relevans för fortsatt vård hos oss, så förs du in i journalen. Och journalen hos oss är ju spärrad för andra vårdgivare. Det betyder att andra vårdgivare, går du till din vårdcentral till exempel, så kan de inte ens se att du har varit på Venhälsan.
Okej.
Så,
så, ja, att, så att det är liksom bara vi som jobbar på Venhälsan och egentligen de som är i direkt kontakt med patienten eller liksom personens vård som har rätt att titta i vad som står där.
Så då har man väl allt att vinna egentligen på att vara så här. Alltså man kommer dit så också för att man ska få bra vård, så det är väl bra att man berättar hur man faktiskt lever och har sex. Och
jag tänker att det verkligen är fritt fram och totalt öppna upp sig. Mm. Och, jag tror att det finns lite så här fördomar och missuppfattningar om kring vad vi måste rapportera. Mm. Vi har ju ingen rapporteringsskyldighet liksom, enligt lag. Det finns,
nej, för det tror man ju.
Ja, det finns folk som tänker att så här, jo, men om det är en viss straffsats då måste vårdpersonal rapportera. Och så är det absolut inte. Vi har ingen som helst skyldighet att rapportera. Och det, jag tänker att det heller inte, absolut inte ligger i vårt intresse. Lagen är utanför det vi håller på med. Vi bedriver vård. Och det är det som är det viktigaste för oss.
Nu pratar vi inte om de bara, jag mördade någon igår med min kuk. Mm. Och du bara, det spelar ingen roll, ingen straff.
Vad kul för dig, vad det skönt.
Det bryr vi oss inte om, det viktigaste är vården. det är väl liksom droger och allt sånt där. Och, alltså.
Ja, alltså jag menar, det är ju inte lagligt att köpa sex i Sverige. Det är inte lagligt att bruka droger eller så. Och vi är inte intresserade av det. Vi är intresserade av, vad behöver du hjälp med? Mm. Och hur kan vi hjälpa dig? Ja, exakt.
Fattar.
Ja, men jag tänkte på, alltså, när vi var inne på det här med könssjukdomar, de kommer och går, så att säga. Nej, men vilken är den vanligaste könssjukdomen nu? Och vad är det liksom
som man kollar mest? Generellt liksom, i populationen i Sverige, så är ju klamydia den vanligaste bakteriella sexuellt överförda infektionen.
Ja. Mm.
Bland bögar så är det ju annat som är vanligt också.
Mm.
Bögar, gud. Ja, men ni fattar, herregud.
Ja. Man får säga bög. Det är så jobbigt om du hela tiden ska säga
HBTQI.
HBTQI och män som har sex med män och transpersoner.
Ja.
Alla inkluderade i det.
Nej, men gonorré är ju supervanligt. Och syfilis har ju blivit jättevanligt.
Seglat upp som en...
Det har verkligen seglat upp. Vi har ju haft på 10 år en 500% ökning av syfilis som vi kan se på just Venhälsan.
Ja.
Och Venhälsan står för liksom mer än hälften av alla fall av syfilis i Sverige.
Mm.
Vad händer om man har syfilis och inte har testat sig på länge till exempel?
Alltså, syfilis kan ju verkligen leda till allvarliga komplikationer. Mm. Man kan ju helt klart dö av syfilis, men innan det så kan man ju råka på skador.
Man tappar en arm.
Ja, precis.
Men var det inte det för?
Jo, näsan tappade man, absolut. Ja. Ja. Nej, syfilis kan liksom i vissa fall läka ut av sig självt, men för de flesta så kommer det kunna leda till väldigt allvarliga komplikationer och framförallt liksom skador på hjärnan och nervsystemet.
Mm. Just det, folk blev ju galna. Det var ju för den här, alltså det var såhär, om det blir skogstokiga kungar och sånt då. Mm. Syfilis var inte det också som gjorde att folk, därför man har fingret ute, man dricker te.
Mm.
Stelnar inte musklerna.
Ja, men precis, det kan ju sätta sig i leder och allt möjligt.
Ja, överklass, lillfingret kommer ju ifrån syfilis.
Syfilis.
Ja, exakt. vad var det som, alltså, vad var det som förvånade dig när du började jobba där? Var det något som inte var som du trodde eller som överraskade dig
att börja jobba på? Att väntrummet heter
foajén, det är ju nytt för mig.
Ja, men man lär sig länge man lever.
Och jag vet inte, men något som förvånade mig.
Eller överraskade. Man har ju liksom
alltså något som verkligen slog mig, som jag tänker att så här, det är väl klart jag fattade det, men som verkligen blev tydligt, det är hur dåligt vi säger, hur dåligt vi mår.
Mm.
Och hur liksom hur dåligt folk mår, vi mår, gruppen mår, communityt mår, och hur kopplat det är till liksom sexualitet och relationer.
Mm.
Så himla skadade är vi.
Mm.
Så det var en stor skillnad på Järva och Venhälsan där, liksom rent...
Ja, det är klart att det är skillnad i grupp. Liksom. Mm. Alltså på mansmottagningen i Järva som nu ligger i Kista så var det ju väldigt många personer med migrantbakgrund. Och det är det ju på Venhälsan också, men med migrantbakgrund och liksom HBTQI.
Ja.
Så att det blir liksom, det är såklart dubbla utanförskap.
Men en fråga som jag kom på nu, hur känner du att folk bemöter dig när de kommer
dit? Åh, det är jätteolika. Det är klart att jag kan märka på folk att de blir obekväma. Alltså jag tänker att jag inte är helt anonym i community liksom. Jag tänker att jag, I've been around.
Nej, men han som skrev brev, alltså han kan ju verkligen, ja, man borde, alltså, kan ju komma dit och bara, herregud,
något annat fan. Det finns många fan.
Ja. Nej, men på riktigt, det har ju garanterat hänt att du liksom ska topsa någons urinrör och de bara, oh my god.
Ja, och det jag alltid gör är pink pistol.
Pink pistol.
Literally.
Nej, men för mig är det skitviktigt att så här, dels så kan jag ju erkänna att jag själv har sagt så här, nej, men det, för mig skulle det inte kännas bekvämt att träffa den här personen, och ser jag det så byter jag med mina kollegor. Och det är för att liksom, det viktigaste är ju ändå
någon du känner liksom.
Ja, alltså det viktigaste är att det blir bra för den som kommer dit liksom. Men, och ibland kan jag väl så här, okej, det här kanske kan gå ändå, och jag brukar alltid fråga liksom, känns det okej att träffa mig? Och det är ju svårt, för det kan ju vara svårt att säga nej, när man liksom är face to face.
Nej, men exakt.
Och då tänker jag att så här, okej, det finns massa tillfällen att komma hit och träffa andra personer, så lite beroende på vad det gäller så kanske det går bra att bara, för det mesta så måste man inte liksom upp och pilla någon i stjärten eller liksom göra en undersökning.
Men du vill.
Det är klart jag vill.
Du vill
ju
gärna det. Precis. Jag hade bara ont i örat.
Ja, men det är viktigt. Tänk på syfilis.
Det är mycket spänning här bak.
Men ja, man blir ju så här... En reflektion i så här, men vi pratar om psykisk hälsa och att må dåligt och så. Det finns ju också någonting i samtiden nu som är också att vi kanske får mer verktyg för självanalys, och man kanske också blickar inåt på ett sätt som man för 30 år sedan kanske inte gör. Och vad är vi ledsna över? Vad mår vi dåligt över, bögarna? Alltså, ja, men det du ser liksom, om man kan du se något mönster eller något?
Ja, men jag tror att folk generellt tycker att det är svårt att träffa andra. Alltså träffa andra på ett sätt där man kan bygga någon form av relation. Eller få lite varaktigare relationer.
Ensamma?
Ja, precis. Och egentligen så tror inte jag att det är något nytt. Men att liksom, vi kanske har lätt till snabba ytliga kontakter. Eller för många kanske är lätt. Men det är svårare att få liksom djupare relationer eller liksom bara andra typer av nära relationer. Så ensamheten är absolut.
Jag kan känna igen, alltså jag är verkligen en sån där person som, alltså det, alltså jag är inget, mår inte dåligt, men så här, som bög har jag förhållit mig mycket till ensamhet. Jag har haft en riktigt lång relation i mitt liv. Och sen har jag alltid liksom haft en bild av mig själv som en ensam, som en ö liksom, i den här, så har man det här community och alla sina goda vänner, men just tvåsamhet som jag uppenbarligen är kapabel till efter en lång relation, men min bild är liksom den här, eftersom inte jag har den här tvåsamhetsnormen kanske, så och bygga bo, skaffa barn, alltså det att jag har redan revolterat mot den. Och jag har sagt det förut i podden också, men vi har inte så mycket dröm, vi har inte så mycket äldre förebilder. Vi har inga bilder att aspirera mot.
Nej.
Så för mig har det du säger är liksom...
Alltså apropå det så bara, nu flyger jag iväg här i en tanke, men jag såg någon film på Netflix, fasiken vad den heter, En dans för 40. Nej, har ni sett den här? Mexikansk drama om baserad på någon verklig historia om två olyckliga bögar. Om det är så tidigt 1900-tal eller 1800-tal eller hej och hå. Och den var ju såklart jätterörande, men jag blev också så här trött på att se den här typen av representation som vi har matats med i liksom århundradet nu, att så här, vi kan inte vara lyckliga. Våra relationer kan aldrig sluta bra.
Alltså, någon ska alltid få AIDS och dö.
Någon ska alltid få AIDS och dö. Eller det ska alltid vara någon som dör. Eller liksom, nej, men det går. Man kan bara inte vara lycklig. Det kan, och jag tänker att det såklart kommer mer och mer. Liksom,
Ryan Murphy försöker väl justera bilden där lite grann.
Men det behövs så sjukt mycket mer. Och för att knyta an till det du pratade om, att jag tror att, att många av oss också brottas med tvåsamheten, för att vi brottas också med att vara normbrytande och liksom, ja, men, trevar oss fram. Vi behöver skriva våra egna historier och det är inte så jävla enkelt. Jag tänker att det är jävligt bekvämt och skönt, och inte fel heller för den delen, men att följa liksom ett, ett färdigt skript av att vara två, ja, men, boa in sig tillsammans, bilda en familj och göra det.
Skaffa
som...
Skaffa hund.
Käften, jag har precis skaffat en hund.
Ni kan ju prata hundar då, när vi har poddat
Nej, men, och att, så här, att, att, man inte, att man inte är bekväm i tvåsamheten, och samtidigt som man kanske heller inte är bekväm i öppna relationer eller poly eller vad det nu må vara, men att, man heller, att vi heller inte har, precis som du sa, massa andra förebilder som visar att så här kan man göra, så här kan man leva, för vi bestämmer ju faktiskt helt själva hur vi vill organisera våra relationer. Men det är inte så jävla lätt.
Det är ju en jävla, alltså typ, man bara, jag kan också, jag kan vara, on that note, så kan jag vara avundsjuk på folk som är jättereligiösa. Mm. Men vad skönt att du kan liksom luta, alltså det är kanske väldigt bekvämt. Och tvåsamheten är ju också en, man ska säga, vi tillber i massa saker i vår kultur. Tvåsamheten är väl någonting som tillbeds också. Och så. Jag måste bara få tala om det här. Var jag inne på Femina idag, den, på Facebook. Och
jag såg att du hade slängt ut en liten kommentar.
Ja, så, så var det då, har de lagt ut en artikel som står 7 kändisar som har valt att inte skaffa barn. Och då, har, då är kommentaren: jag har tvingats välja med att vara mamma eller leva livet fullt ut. Bindestreck. Och jag har valt det senaste alternativet. Kommentarsfältet här. Då är ju, det här är så roligt. Mammor kan ju inte höra, alltså det är som, det är som, alltså det är som trigger för dem att höra, att höra så här typ, jag har valt, alltså de, att folk som inte har valt mödraskap och sen, och sen tycker det, och det är det bästa alternativet, om någon vågar säga det, då bara jag är lycklig, jag kan, alltså det är som, alltså de kan inte hålla sig, det är som, det är kryptoni, alltså de blir helt skogstokiga liksom, så bara, jag vill leva livet fullt ut, mina barn är fullt ut, mitt
bara, jag har 5 barn och jag lever ändå fullt ut, det ska du veta. Och
det, alltså, det var ju så, och då skrev jag så här, jag bara, tänk om alla frivilligt barnlösa reagerade så här i kommentarsfälten så fort det publicerades en artikel om föräldraskap. Jesus Christ, för liksom då är det inte att alla bara, man ska inte ha barn, utan det är ju liksom, det är normen, så, alltså på tal om bara, här var lite, alltså inte ens skramligt, kändes som inte valt att inte skaffa barn, och det var liksom
och det är bara kvinnor där också.
Det är bara kvinnor.
Men jag tänker, det där är ju bevis på hur liksom, alltså, trånga normer kan bli. Alltså normer i sig är ju inte dåliga liksom. Men de kan absolut vara sjukt jävla trånga, och uppenbarligen även för liksom cishet och kvinnor och liksom, som ska leva med någon slags mödraskapsnorm. Sjukt jobbigt.
Men alltså, jag kan bara säga, det som jag tycker, det finns ju någonting, vi försöker ju också skapa det här, den här berättelsen som är så här, jag är fri och jag har möjlighet och getts tillstånd att skapa mina egna regler och min egen familjebildning eller whatever det kan vara. Så här. Men Jesus motherfucking Christ, det är också ett stort ansvar att lägga på en liten person. För att, alltså, det är skönt, den här blueprintet som kanske existerar. Och det är ju en, knyta tillbaka, det är ju de här historierna som blir det, de berättelserna vi har, för att liksom kunna våga tänka tankar eller våga fantisera.
Men jag tänker också att så här, historiskt liksom, alltså bara ordet gay, jag tänker att, queera män eller homosexuella män, eller hur man nu vill formulera det, har fått sitt existensberättigande genom att vara underhållande och glada. Alltså musikalbögar, hej, det är vi allihopa, liksom, vi tre som sitter här. So sad! Men liksom, och att och vi lever fortfarande med det där. Alltså jag tänker att det verkligen går hand i hand med stereotypen av en bög som är liksom
vacker. Det ringer Micke med att ge sig Robin om vi ska ha in någon rolig på festen.
Ja, men rolig, flärd, full bög. Jag kan så mycket om mode och inredning och är så fräscha.
Vi sätter Mattias
där. Typiskt,
han är så
alla de snygga männen är bögar.
Alltså, det är där det är homofobt att säga så. Jag blir irriterad på det.
Ja, nej, men och, så här, det jag tänker att det ligger
bög då.
Men jag tänker att det ligger en viss sanning i det också, för att det är så som vi säger nu, har anpassat oss för att få existera utan att bli liksom utsatta.
Mm.
Och jag tänker att vi tampas med det också, att så här, när vi kommer till venhälsan eller för att testa oss, för att det är så här, jag är glad och jag ligger och är stolt över det, absolut.
Mm.
Men det behöver ju heller inte betyda, alltså jag tänker att det är det som man kan tampas med själv, att så här, och samtidigt så har jag massa erfarenheter av sjukt dåligt sex som var liksom inte alls kändes bra efteråt, eller som jag gick med på fastän jag inte ville, för att jag ville vara nära någon eller för att jag ville få bekräftelse eller whatever liksom. Jag vet inte vart jag hamnar.
Nej, men alltså, verkligen, jag kan tycka också så här, man ibland finns det liksom att bli liksom en tung vikt på att man pratar om, man pratar om sexuella beteenden till exempel, men den här personen är väldigt promiskuös eller sexuellt utsvävande, så kan man så är det lätt att man med en gång tänker så här, och vad får det för konsekvenser?
Mm.
Alltså, och då tänker man så här, medan jag har pratat om det förut i podden, men liksom när jag var ung och var så här, då var det en ventil för mig. Och hade allting i världen gynnat mig och varit perfekt, men då kanske inte det hade varit det mest gynnsamma beteendet.
Nej.
Men där och då var det en ventil som jag behövde.
Mm.
Så även om det liksom var sexuellt utsvävande, så betydde det att jag fick bekräftelse, och det var det jag mest behövde. Då. Så det finns någonting i det här att man lätt sätter en konnotation till att någonting är negativt för att man kanske är promiskuös. Mm. Och det kan det ju vara.
Ja.
Men liksom, it can also be both.
Ja, men jag tänkte på det du sa om att så här, frågan om hur många man haft sex med. Och jag tänker att man kan ställa den på olika sätt. Och också att så här, om man kanske får den på venhälsan, så kanske man kan vara lite avslappnad i att så här, jo, men syftet med den frågan kan vara till exempel så här, men hur många kommer vi behöva spåra? För det... det har
ingen artilleri.
hur mycket tid ska jag sätta av? Kan du skriva ut några extra lappar?
Du vill bara veta så här.
Du bokar
Karin, jag får jobba över ikväll bara så du vet.
Så är det 5 minuter eller 2 timmar?
Rensa min kalender, Eva. Robin,
boka av. Boka av. Men dels det.
Okej, då hinner jag inte någon fler idag.
Nej, men, och sen också att men till exempel om vi pratar om PrEP, vi kan återkomma till det, förebyggande HIV-behandling, så behöver vi kunna titta på någonting för att mäta eventuell liksom, risk för HIV-överföring. Mm. Och då kan man ju tänka att så här, ju fler partners man har haft, som då kanske har varit oskyddade då också, desto större risk har, eller sannolikhet har man kanske då råkat på någon som har HIV utan att veta om det.
Men då är det viktigt då att man får de siffrorna.
Ja, exakt. Och samtidigt som jag tänker att när man får den frågan på vårdcentralen och får den här känslan i magen av att så här, fast du vet ju inte ens själv varför du frågar det här. Du bara tycker att det är, någon har sagt till dig att det är bra att fråga hur många sexuella kontakter, för det är riskbeteende.
Ja.
Nej, det måste det inte vara. Nej. Eller vad menar man med riskbeteende? Jo, men risk för att få en sexuellt överförd infektion. Mm. Inte risk för att du är en olycklig hora liksom. Alltså.
Men det är ju också, som en vuxen person så finns det ju, så tänker jag att man, alltså så här, jag är 41, alltså de riskerna jag tar är ju övervägda. Det är ju 41 års av erfarenhet. Mm. Liksom, så att, riskbeteende, jo, men, alltså, för det finns ju också en avvägning, man är ju en tänkande person.
Mm.
Så det kan också vara så här, jag suger den här kuken utan kondom och känner inte honom, vet inte hans namn. Och då är det en kalkylerad riskbedömning som man gör.
Mm. Alltså, och jag tänker, om du träffar mig på venhälsan och vi har det här samtalet, så för mig, tänker jag som träffar dig, blir det viktigt att du känner dig bekväm med den riskkalkylen som du själv har gjort.
Mm.
Så för mig liksom, så spelar det ingen roll hur du väljer att suga kuk.
Nej.
Utan för mig är det viktigt att du suger kuk och mår bra.
Just det.
Är du med?
För det tror jag tror att man tänker att ni har en grund, att ni har liksom här är median antal kukar hamnar du någonstans över eller under, då måste
Robin
man liksom
hamna på gul.
Men så är det ju inte då. Det är lätt att man
Robin lyser rött här.
Men du, vad önskar du att killar som kom till venhälsan bara sluta med? Finns det någon sådär
ja, men alltså, om du ska bli undersökt, ta av kukringen innan.
Nej.
Kukringen på?
Ja,
vad får kukring på?
Men det är ju asnice, tänker jag. Men när man ska vara i en undersökningssituation, så tänker jag att det kan också försvåra.
Ta ur buttpluggen innan du
jo, men
det kan jag hjälpa till med. Nej, men om man har en liksom svullnad, så kan det liksom påverka bedömningen. Eller det blir svårt att göra en bedömning liksom.
Ja, men förlåt, jag blir typ upprörd. För, alltså, jag har ingenting emot kukringar överhuvudtaget, vanligtvis. Men jag tycker, jag har ju till exempel jätteproblem med folk som är, som projicerar sin sexualitet på en liksom i, utan att man är tillfrågad. Mm. Till exempel så här, tittpigs kan ju ha en sån här att de, man, de vill visa, jag kinkshamer inte, eller det gör jag lite grann.
Jag känner men,
nej men så här, när det blir, och jag har ingenting, man kan vara tittpig eller vad det, men när det är uppenbart där någon kan sitta och ta på den liksom, mm. Alltså, när
det, det, gränslöshet, ja, det lite, där jag lite, inte riktigt har samtyckt till
exakt,
att vara en det, del av din sexuell aktivitet som det ju faktiskt
exakt är. Som mm. det då är. Det, det, det är där det är. Och då kan jag ju tycka att ha på en kukring när man går och undersöker angränsa till det. Det är ju liksom, förlåt, för det är ju, den har man ju av en anledning. Och sen droppar du de byxorna.
Det är så roligt, för jag har ju så här totalt normaliserat det här. Ja. Men, för att jag tänker så här. Nej men, och
hur många kukringar ja, ser du per dag?
Men sluta, kära lyssnare, ni måste sluta. Jag blir
nej men det är helt okej, okay, men det blir men det blir lite svårt om man ska göra en bedömning, och det är inte jätteofta som vi faktiskt måste titta, men när vi väl behöver titta för att göra en bedömning så underlättar om kukringen inte är där.
Hur vad får du säga så här? Jag skulle önska att du tog av dig eller hjälper du till. Alltså hur funkar det då?
Nej men så här,
ta av dig kukringen.
Alltså vad skena.
Nej men ta av dig kukringen.
Nej men så här.
Eva ska alltid in, hon får hjälpa till.
Eva är kukringsansvar.
Ja, ja, hon får hjälpa till med allt.
Eva, vi har en kukring här på tvåan. Hämta nu bultsaxen.
Nej men så här, det blir bättre om du tar av dig den där.
Ja.
Ja. Ja. Ja, oj, alltså, vad intressant.
Jag måste säga,
jag har ju helt fel jobb.
Ja. Vi hoppas inte lät som att jag kinkshame, men vi förstår vad jag menar när folk tar, när folk gör en del ja, av sexuella. Ja, ja. Mm. Och det kan ju vara att, liksom, mm. att man har.
Och jag tror att jag tänker så här att jag får verkligen ta del av folks sexliv utifrån berättelser och utifrån de frågor jag ställer, som ju inte är av nyfikenhet för min egen del, utan för att så här, hur kan jag hjälpa dig på bästa sätt såklart. Mm. Men så att det blir så himla flytande såklart. Jag tänker att jag får ta del av människors sexliv på ett eller annat sätt, så att jag blir nog inte lika sådär trängd. Men det har man ju rätt att bli också som vårdperson.
Ja.
Såklart. Att så här, nej men du.
Men jag måste fråga
Eva!
Nej men hur har du, för att tänka ta ett sånt jobb? Jag vet att jag tittar inte på TV mer, för att jag har jobbat med TV. Jag kan inte kolla på TV. Alltså jag kollar på on demand, men jag kan inte kolla på så här tablå-TV. Jag är typ, jag sitter och analyserar allt vad det är. Mm. Men och det är en direkt påverkan av att jag har haft det yrket. Mm. Du måste ju också bli påverkad av att ha det här jobbet. Vad händer med dig och hur har det påverkat dig och förändrat dig?
Jag tänker att det påverkar mig olika i olika perioder såklart. Vad ska jag säga?
Men är du trött på kul? Alltså kan det vara så här, jag förstår du menar, kan vara så här.
Jo men lite ibland eller så här. Nej men nu drypande kuk har jag.
Ja.
Jag har sett klart.
Du är färdig med det
för idag.
Har du kommit hem och bara nej, jag vill inte idag. Alltså till din kille.
Vill inte jobba eller vill inte ligga?
Nej, inte ha sex.
Vill inte jobba.
Nej, men jag vill inte imorgon.
Nej, men hon kommer hem bara lite sugen. Har du påverkat ditt eget sexliv eller liksom hur du...
Vet du, det är en skitbra fråga, för jag tror inte att jag har reflekterat över det så liksom konkret.
Nej.
Men omedvetet så är det nog absolut så.
Ja.
Men det är kanske snarare jobbiga samtal som gör att man blir trött.
Ja, absolut.
Mer än
antalet kukar man
för
har.
Jag tänker det andra måste ju gå lite på räls också.
Jo men det gör det. Alltså,
stänger väl av.
Absolut. Och också så här, det är ju ändå så att alltså kroppar blir ju ett intresse.
Mm.
Och jag tänker att många sjuksköterskor har kroppar som intresse. Alltså så här, nurse porn liksom, stora vener och få ta prover på dem. Alltså liksom så här.
Alltså när Mattias pluggade, han bara för din arm, han bara alltså du har så jäkla, här ska jag vilja sticka in en nål och bara satt och så här klämde på vener och du har så perfekta här vener.
Okay.
Fick du det sagt också?
Kära lyssnare, var inte rädda för att få ta blodprover.
Nej men det känns som att jag hamnade som kollega till dig där och jag var så här. Ja, jag har en kompis som älskar liksom och liksom ta blodprov så här, hon bara ah, det är så jävla nice, hon bara älskar det också.
Ja. Nej men det är klart att man har det som intresse helt enkelt. Och men rent ut sagt, kukar är ju jätteroliga.
Ja.
Och pungar och rövar och kvittor för den delen också. Alltså så här, det är ju superroligt. Annars skulle jag inte jobba med det här liksom.
It's an interest.
It's an interest.
Ja.
Va, men... Är det roligare än att sjunga stoja ensemble i musikal?
Eller... Alltså ensemble musikal. Bara... Kan vi prata huvudroll?
Exakt.
Men har du varit med om någonting som varit så här gränsöverskridande eller något som du, ett minne av ett möte så här, för att du kan formulera det som du vill.
Jo, men det har jag gjort alltså på massa olika sätt och som har varit liksom, ja, men sexuellt överskridande på ett sätt som inte har varit okej. Fast jag vet inte om jag vill dela så här detaljer liksom, och också för att jag inte vill skrämma någon från att liksom heller dela med sig av sig själv. Mm. Men det är ju, ja, det har jag varit.
Hur mår du då? Alltså, gå hem efter det ändå. Alltså, jag behöver inte ta folk på kuken på mitt jobb. Alltså, så. Jag vet.
Men du gör det ändå.
Men jag gör det! Yeah! Nej, men påverkar det på något sätt när man varit med om något sånt? Liksom, vad får man för stöd? Och...
Jo, men absolut. Dels så, dels så har jag sjukt bra kollegor. Alltså, bara kunna gå in till en kollega och så här, alltså, jag behöver ventilera det här. Men sen så har vi andra strukturer, alltså som handledning till exempel, där det kommer en professionell person utifrån som kan handleda och stödja på olika sätt.
Hur många är ni som jobbar på Venhälsan?
Jag tror att om man inte räknar med läkarna så är vi 20 pers, liksom både sjuksköterskor, barnmorska och undersköterskor och kuratorer. Och sen är det liksom ett gäng med läkare också. Mm. Så det är, ja, men det är en stor klinik.
Ja.
Mm. Jag tänker, vad har folk för fördomar om ditt yrke?
Men dels så tänker jag, som jag var inne på förut, alltså barnmorskeriet. Jag får ju höra jätteofta på jobbet så här: "Hej, du barnmorska, vad gör du här?" Ja. Och så här, ja, försöker så. Jag stolt så här: "Jo, men jag har ju en magister i sexuell hälsa, fuck you." Ja. Men så den är lite så här,
börjar bli tröttsam.
Men den är lite tröttsam och samtidigt som så här, ja, nej, men jag fattar. Det är så här barnmorskenormen ser ut också. Mm. Men sen så tror jag nog att folk tänker att det är så här hett liksom att undersöka.
Just det.
Och så här, ja, men det är klart att det kan vara i fantasier och i så här porr eller andra typer av så här illustrationer. Men alltså, det är ju inte jättehett.
Men jobbigt om du skulle gå och kotta upp dig varenda dag.
Så här, ja, nej, men
klockan
det är
halv
ju
fem, du bara, nu alltså, sprängs jag snart för nu.
Nej, men folk är ju där av en anledning liksom. Ja. Det blir ju också väldigt kliniskt.
Ja, ja.
Och det är klart att man kan så här fetischera det, men jag tror det blir svårt att jobba med det om man gör det liksom.
Men gud, det slog, alltså, det är ju en jättestor porrgenre.
Ja.
Kan man, alltså, bara slå mig nu, alltså, under kukringen, alltså, hänger det ihop? Alltså, jag tänker också, kanske är det folk som också gått dit och tänker att det ska vara någonting för att de har sett det i par till exempel.
Det kan det säkert vara, men sen så till kukringsbärarnas försvar så har det också varit så här: oj shit, jag har till och med glömt att jag har den här på mig liksom.
Men jag blir så här, går folk, har du kukring på dig nu, Mattias?
Det vill jag inte svara på.
som Mona Sahlin. Nej, det kan jag inte svara på. Nej, det håller jag på
med. Toblerone. Nej, men
du kanske ska prova det, Robin.
Nej, men jag har kukringar hemma. Jag glömmer alltid av den bara. Det är ingen del av min.
Du glömmer dem i lådan, inte på dig.
Nej, exakt.
Ska vi ta en snabb jingle innan vi går vidare?
Ja.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vad är du trött på? När kommer vi till jobbet?
Förutom din kille då.
Ett över livet i stort.
Vad jag är trött på jobbet?
Ja, vad blir man trött på?
Och det här kommer ju låta jätteklyschigt. Men jag är sjukt trött på all jävla orättvisa. Och på hur utsatta folk blir. Och på hur maktlös man kan känna sig som medmänniska. Liksom.
Kan du ge ett exempel på vad skulle det kunna vara?
Men liksom massa asylsökande eller papperslösa HBTQ-personer som har levt ett jävla helvete och som inte får stanna. Och det är jättesvårt för människor att få stanna. Vissa får ju det, men långt ifrån alla. Och har man liksom inte, jag vet inte, kommer man från Latinamerika till exempel, så ser man inga man, alltså typ Migrationsverket eller andra myndigheter, någon anledning till att man ska få stanna trots, men ja, nej, det blir jag så jävla trött på.
Tungt att gå hem med det, alltså det, hjälplöshet är så jävla frustrerande, alltså det kan man ju vara, jag blir lätt så här typ, jag kan inte gå in i något för att då går jag sönder typ. Alltså,
Vad gör du för att liksom ventilera och förutom att på jobbet att ha samtal med?
Men liksom, dels så är det ju jätteviktigt att prata av sig på jobbet. Men sen så, nej men jag, träning för mig är
det liksom, funkar,
men... absolut, och bara rensa hjärnan, för det finns ju bara så mycket som man kan.
Var tränar du någonstans?
Jag tränar
CrossFit. Det är många som vill veta.
CrossFit Nordic. Kom dit och träna och bli en del av
det. Det är väl jätte, är inte det den bögigaste CrossFiten? Jag tror
att... Är det? Nej, jag tror att det är CrossFit Eken.
Eken är det. Men undom...
Där ska jag börja.
Vad fint.
Undom om min kompis Thomas Andolf har börjat på Nordic.
Precis. Ja, Andolf tränade med mig på Nordic. Exakt.
Men jag kan förstå det. Och vad gör man då? Alltså, vad har ni för redskap att hjälpa? Och vad, liksom, alltså, du möter en utsatt person. Du får höra dess historia. Är det liksom där och då som hjälpen gäller? Och sen kan man inte göra mer? Eller?
Nej, alltså det är jättesvårt. Det är klart att man kan försöka hjälpa till med olika typer av kontakter, och våra kuratorer är ju sjukt duktiga på det. Socionomer i grunden, och hjälper till med liksom, kontakt med socialen eller hjälporganisationer, fondansökningar och liksom kontakt med typ RFSL och newcomers och jurister på RFSL. Men det finns ju bara så mycket man kan göra liksom. Det kan vara riktigt jäkla dränerande.
Men på tal om vad du är trött på, vad vill du ha mer av då?
Varför måste?
Robin Smith-spårningar. Nej, men alltså det är så sjukt fina människor man träffar hela tiden. Det vill jag ha mer av. Det fina är att bara så här mötas liksom. Och också typ veta att så här, jag vet att du vet att jag vet att du vet.
För ni får också ge fina besked till och människor som har varit jätteoroliga och rädda.
Absolut. Absolut.
Jag tänkte på det du sa förut som var så här, att folk var så trevliga och sånt. Jag kan veta själv när jag har gått dit och testat mig att man lägger på, alltså finns det någon, jag är inte så, alltså jag är ju
men när du kommer till för igen.
Nej, men liksom jag är inte så peppig egentligen. Alltså jag är så glad så här, men inte så att jag bara hej hej. Alltså, inte den, men gud vad jag är lite extra, finns lite extra pepp. Ja. Alltså, också för att jag vill, för jag tänker också typ att jag, dels tycker jag inte att det är en grej, och så tycker jag att det är viktigt att manifestera och vara att det inte är en grej.
Jag vill också så, att man, jag vill vara extra liksom
chill,
snäll
typ,
eller och artig och visa, så här, visa den jag träffar att så här, jag uppskattar verkligen
det
du gör
och ditt jobb.
Och det är så jäkla
fint. För det
är det jag kan göra när jag
går dit. Exakt.
Trots för att man är så himla utsatt, och jag kan ju känna det faktiskt fortfarande så här, men shit, det här är ju en ganska utsatt situation. Och när man blir bemött på ett sånt sätt, då blir man ju så himla liksom känslosam. Mm.
Och det är det, jag tror att det är det du sätter fingret på, att det är det som gör min dag liksom, mm. eller min och mina kollegor, för det märks, det känner man
av. Har du tid
av.
Imorgon?
Jag kan nog klämma in dig.
Literally.
Men det är faktiskt en skitstor skillnad från att ha jobbat på mansmottagningen med liksom att till exempel sitta i telefon.
Mm.
För det kunde vara, alltså helt ärligt, cis-heteromän är så jävla vana vid att allting serveras dem.
Ah.
Och tar ut all sin frustration liksom på, och ser, kan se liksom vårdpersonal som någon slags serviceperson. Mm. Och det är en skitstor skillnad med att sitta i telefon på Venhälsan.
Mm.
Och liksom folk har knappat in sitt telefonnummer och man ringer och bara säger hej, det här är Mattias på Venhälsan. Och folk bara, hej!
Mm.
Det är liksom, mm. det är ändå majoriteten av alla samtal. Till skillnad från liksom cis-heteromän som bara, ah, men vad fan, varför har du inte ringt tidigare? Eller liksom så här, ah. bara ta för
givet. Kan du ge tillbaka, jag är upptagen nu.
Ja, men lite så. Mm. Men, och det är en sak som jag också är trött på. Det tror jag folk i vården generellt är trötta på. På att liksom få ta så sjukt mycket skit från mm. att liksom vården i övrigt inte fungerar.
Just
och det,
det
är såklart, ah. det fattar mm. ju jag. Mm. Jag är också en människa som har stött på massa trösklar och motstånd i vården. Så jag förstår den frustrationen.
Mm.
Men ibland är det lite tufft att få liksom, ta skit för någonting som man själv liksom, absolut inte har varit inblandad i.
Mm.
Så ibland så är det liksom att man bara så här, behöver en lång passage och massa, ta massa skit och sen så här, okej, men nu är du här och nu, liksom,
mm.
nu försöker vi göra det bästa av den här situationen.
Gud, man har ju en bild av alltså, mina straighta killkompisar, alltså, som ingen, alltså det är ju väldigt få som, det är vanligt att folk inte använder kondom nu också när det finns bromsmediciner, det har väl ökat just bareback sex och sånt, men förr var det väldigt så här typ att straighta typ, använder inte kondom, alltså det, min bild var så här, typ att
folk vi behöver inte, vi kan men liksom, ändå inte få det där.
Nej, men liksom att de måste vara p-piller och liksom, så jag undrar, man blir ju nyfiken på om det är, om det är en skillnad i vad heterosexuella män drabbas på eller har fått för könssjukdomar, eller om deras liksom relation till en mottagning är annorlunda. Hur skiljer sig mm. bögarna utöver de här telefonsamtalen?
Oh, vilken stor fråga. Och ute på halis med risk för att generalisera och killgissa. Ah. Men om vi ska prata lite konkret, så är ju syfilis en sån sjukdom som just nu dominerar bland män som har sex med män.
Just det.
Det kan vi se liksom statistiskt utifrån vad som rapporteras till smittskyddet.
Ah. Mm.
Alltså tidigare, men för 10 år sedan så kom jag ihåg att jag fick något smittspårningsbrev hem till mig där det stod syfilis. Så jag bara, ha! 1800-tals sjukdom! Ah, yeah. Fan vad exotiskt! Ah. Det här vill jag gå och testa mig för.
När fick...
Exakt. Och att, ja, men förut var man lite så här, okej, vart har du varit ute och rest någonstans?
Mm.
Men nu så blir de flesta liksom smittade av syfilis här hemma. Liksom.
Just det. Mm. Men har straighta män samma... Alltså, om man tänker då att det finns jättemycket böcker skrivna om det här, alltså bögars relation till skam.
Mm.
Och upplever du att straighta män har samma relation till skam? Alltså i de här miljöerna då, som där du har fått träffa dem?
Absolut.
Ja.
Helt klart.
Okay.
Och att det finns massa liksom överlevnadsstrategier och copingmekanismer av att vara, ja, men uttrycka maskulinitet supermycket liksom, överdrivet eller vara supersäker på någonting där man liksom bara kan skrapa lite på ytan och så är alla små rädda barn liksom.
Det är en mänsklig skam, alltså det är ju också när man jobbar med eller föreläser i storytelling och sånt, och det är skam är ju en sån här, alltså det är en drivkraft att få folk att göra saker, alltså det, alltså också köpa, trycka, alltså donera. Mycket är ju baserat i liksom det att få oss att handla också. Alltså, så bara skammen kanske får oss in.
Vad
i den där.
Vad skäms du för, Mattias?
Ja, ingenting.
Sån är jag, det skäms jag för. Men nu, du sa en skitspännande sak här nu. Nu vill jag prata om en grej. Folk har mer bareback sex. Jag har inga bevis för det här, men jag tror också det. Eller jag tror att vi kan enas om att sen PrEP introducerades liksom globalt så har bareback sex förekommit mer och mer.
Det ser man ju framförallt alltså på de här olika apparna. Alltså folk är mycket mer tydligare med vad de vill och kan även så här, skriva att det här är det de preferens. Man ser ju det. Det ser rent liksom kommunikativt. Så kommunicerar folk.
Absolut.
Kondomfri sex.
Ja. Och jag tror att men först vill jag ta koll på en myt eller fördom.
Ja.
Och det är att PrEP har lett till andra ökade könssjukdomar.
Ja.
Och det finns det inga bevis för. Vi har inte sett några sådana rapporter.
Hur funkar det med PrEP idag? Berätta.
Vill du först vara klar med den?
Nej, du kanske inte var färdig.
Nej.
Nej, men så typiskt mig att avbryta.
Jag känner mig kränkt.
Jag får lite mer. Ja, det
nej, men det är faktiskt en skit... Det är faktiskt en skitbra fråga. Det är klart att vi ska prata om vad prepp är. Ja. Men för er som vet vad prepp är så kan vi bara säga att innan prepp liksom infördes som behandling rent globalt så låg vi på en väldigt hög nivå av STI, alltså sexuellt överförda infektioner. Och liksom spridning, en hög spridning av det. Och den ligger liksom, spridningen av könssjukdomar ligger fortfarande kvar på en hög nivå även efter PrEPs införande, men det vi ser tydliga tecken till det är att HIV-infektionerna minskar.
Just det.
Och att PrEP är ett väldigt effektivt skydd mot HIV. Och vi kan heller inte se då, dra den slutsatsen. Nej, alls att det. Könssjukdomarna ökar på grund av att folk har mer oskyddat sex. Alltså folk har ju uppenbarligen haft oskyddat sex utan PrEP också.
Just det.
Framförallt heteros, som vi var inne på.
Ja. innan vi lämnar, hur tror du att det påverkar alltså just att, för då i liksom västvärlden där vi då har tillgång till det här läkemedlet, hur påverkar det dem som, för förut fanns det ju liksom en stor befolkning som har HIV, så det finns ju någonting, jag är ute efter liksom den här relationen av att nysmittade minskar, så det finns, men det finns kanske en stor, det finns en jättestor grupp män som har sex med män och transpersoner som är HIV-smittade. Mm. Vad tror du, jag vet inte vad jag är ute efter det här, men innan fanns det liksom som en, det är som att det finns, de blir en minoritet, alltså det blir som att de blir en separerad grupp nu. Jag vet inte vad riktigt vad jag är ute efter, men
ja, jag vet inte heller vad jag är ute efter. Men det jag kan säga är ju att det var ju verkligen ett paradigmskifte när vi kunde se, jag kunde inte uttala det där, det var jättepinsamt. Paradigmskifte. Ja. När vi kunde se att behandlingarna som vi har idag är så pass effektiva att när man är väl behandlad så kan man heller inte överföra viruset trots att man är bärare av det. Och det är ju spännande för att knyta an det du är inne på, så här, ja, men vi ser ju att folk kommer bli äldre och äldre och leva med HIV. Men vi kanske inte kommer ha samma typ av liksom nydiagnostiserade.
Just det. Och det är bra.
Ja, och det är bra att HIV inte behöver spridas liksom, som är en allvarlig kronisk infektion och som obehandlad leder till död. Liksom.
Ja.
Men det jag skulle vilja landa i sen, kan vi inte prata lite om det här, det är faktum att folk liksom kräver att ha oskyddat sex. För det tänker jag, men du sa ju det så här, på appar, att så här, för det tänker jag att många har stött på och behöver förhålla sig till. För där tänker jag att vi hamnar i svårigheter kring de här, som vi pratade om, strategierna som man har för sig själv. Att så här, nej, men jag använder kondom, jag står inte på PrEP, jag använder kondom vid analsex, men jag suger av och blir avsugen utan kondom. Men så plötsligt blir man liksom så här, får man ett tryck på sig att så här, men jag står på PrEP.
Just det.
Jag ligger inte med kondom liksom.
Jag har så mycket tankar kring det här. Nej, men jag tror, jag tycker jättemycket på individens ansvar. Jag tycker även de här apparna och ställena där vi kommunicerar och är med varandra, det är inte digitalt. Det är ju också så att att det finns en rakhet, en tydlighet. För innan så kunde jag, innan de här apparna, då kunde jag vara mer att jag såhär jag kanske var mer, hade mer dåligt sex för att jag vågade inte kommunicera exakt vad jag var ute efter. Och appar och den här och även då preppen då, nu är jag mycket mer tydlig så här, det här är jag ute efter, och om det skulle då vara oskyddat sex till exempel, då kan ju någon säga nej, men det är inte jag ute efter, toppen, och då vet vi om det, istället för att det mötet sker i vardagsrummet här, och man upptäcker att man inte vill
i sängen då.
Ja, men, för jag tror att man är mer benägen att liksom säga nej, eller så här, okej då, vi gör det här som jag inte riktigt hade planerat, när man faktiskt ligger i en säng med någon, än att man har liksom, någon har varit öppen och rak med det via Grindr och sagt, det här är jag ute efter, ja, men det är inte jag gjort, men ligg inte med den personen då.
Nej.
Lite så.
Men får jag återkomma till det?
Ja.
Jag ska hålla det levande. Jag vill bara snabbt svara på din fråga som du ställde för 700 år sedan, som jag bara ignorerat, för jag är världens sämsta människa.
Har du preppat för frågan?
Ja. Nej, men prepp är HIV-medicin eller läkemedel som man tar i förebyggande syfte, alltså för att inte få HIV. Och man kan ta det på olika sätt. Man kan ta tabletter liksom varje dag. Och man kan också ta det liksom vid behov, alltså i samband med sex. Det viktiga är att man alltid måste ta det före liksom eventuell ja, exponering. Mm. Och det funkar väldigt bra. Det är ett effektivt skydd mot HIV, upp till 90%. På Venhälsan så tror jag att vi har startat över 1200 personer på PrEP sedan 2018 när vi fick börja.
Ja, det var 18 det började 2018.
Här. Ja, i Sverige i alla fall. Ingen av de personerna som aktivt har stått på PrEP har ju fått HIV.
Nej.
Så vi ser att det är ett effektivt skydd. Men HIV skyddar ju inte mot några andra sexuellt överförda infektioner.
Mm. Och de men de är väl också alltså, eller så här, det är väl, för det du var inne på det förut, det kan ju också vara så att det är folk som då har riskbeteenden, alltså så här, då, den gruppen som har lättast att få PrEP, för det är väl inte alla som bara får det automatiskt om man vill, eller? Nu kanske det är det.
Jo, alltså tyvärr så har vi ju liksom inte oändliga resurser. Nej. Utan vi måste disponera de resurser vi har. Och med resurser så menar jag liksom rent praktiskt på Venhälsan. Personer som kan liksom ha prepsamtal och ta prover och så. Så, att, så därför så har vi en väntelista som på grund av pandemin tyvärr har blivit super, super lång.
Just det.
Och skitlång väntetid. Mm. Men vi har ju också, vi gör ju också undantag när vi ser att men det här är en person som lever på ett sätt och har sex på ett sätt som, där risken för HIV är väldigt stor. Alltså kanske lever i ett missbruk eller liksom är sexarbetare och där vi helt enkelt ser att, att men här har, är det liksom medicinskt berättigat. Vi ser här att alltså det som är konsekvensen att inte starta den här personen på PrEP, det är att den kommer att få HIV förr eller senare. Och det är en så sjukt onödig konsekvens när vi har tillgång till PrEP.
Just det.
Men det är inte lätt att göra den avvägningen förstås.
Starta PrEP! Starta PrEP!
Men vi har liksom inget inträdeskriterie.
Nej.
Utan vi har varit tvungna på grund av pandemin att liksom göra bedömningar. Mm. Men alla som vill ha PrEP får börja med PrEP och stå på väntelistan.
Så då hör man av sig till Venhälsan och ställa sig i en kö. Man ligger till receptionen helt enkelt.
Exakt, eller skickar ett meddelande via 1177 till exempel.
Mm. Mm. Gud. Men alltså, det här var så roligt.
Men du, vi måste tillbaka till det här. Och nu har jag glömt vad det var.
Vad var det? Var det om
Jo, men det här med att kommunicera rakt och liksom ha det sex man vill ha. Alltså jag tror fan inte att det är så enkelt.
Nej.
Jag tror att det är på gott och ont liksom. För jag tror att, att de som söker sex eller närhet via appar också törstar efter det. Liksom.
Ja.
Och vi kommer tillbaka till liksom ensamheten.
Mm.
Att man börjar tumma på sina regler och ändå säger ja till det där som man hade bestämt sig för att säga nej till. För att man behöver närhet.
Mm.
Och det är helt mänskligt.
Mm.
Liksom. Och att det är liksom att vi ändå styrs av normer. Och så här, bareback har blivit en typ av norm.
Ja.
Som vi behöver förhålla oss till. Och det är inte så jävla lätt. Eller liksom så.
Det är verkligen vanligare, det är verkligen vanligare än att ha kondom. Alltså, nej, folk söker ju mycket det på appar och sånt.
Mm.
Men det, jag tycker att man måste ha ett samtal med sig. Alltså, jag är ganska tydligt med mig själv vad jag vill, vad jag vill ha och vad jag söker. Och det är också någonting som jag kommit fram till under en lång period. Jag tänker att, och jag är ganska nära mina sexuella behov och vad jag vill och sånt och liksom undersökt och varit i det mycket. Och det är inte alla som kanske gör det. Som kanske har knullar när de blir kåta. Alltså det finns liksom någonting som är i nuet. Och det är väl en...
Och jag vill säga att det är helt fantastiskt. Ja. Och jag tänker att du är en förebild i det.
Ja, jag vet.
Och
det jag vill ha.
Precis. Men att det kan väl inte ha varit så jävla lätt att komma till den punkten. Liksom.
Nej, det är att ligga med. Nej men också jag tror
så bara vill problematisera din förhållningssätt. Nej,
nej men jag har också haft skam alltså, och dealat med det, men det är väl också det är som att när man kommer ur någonting så finns det liksom någon form av så här lugn i det, så att jag känner inte skam, och också i den här podden sitter ju och pratar om jättemycket som jag gör och inte gjort, som jag kanske för typ 20 år sedan absolut inte hade kunnat tänka mig att jag skulle sitta i en podd varenda vecka.
Nej.
Och prata om. Och det har ju varit ett sätt också att processa. Såklart. Och äga vad jag gör. Och äga liksom, lite det också att manifestera typ ett beteende i en foyer. Nej men så, jag känner inget. Alltså, jag ska vara delaktig i att skapa en kultur när jag träffar den här sjuksköterskan som inte är skamfylld. Jag ska möta med stolthet i ryggen och det hör ihop med det där. Liksom, att kunna äga och stå för jag är slampig ibland. Alltså, typ, och det and that's okay. Mm. Alltså så. Mm. Så det har kanske inte varit lätt, men det är väl det som är gött att bli lite äldre också. Mm. Att man bara kan,
men jag tänker, för, när prepp inte var tillgängligt i Sverige än, eller var väldigt, väldigt så här, det var typ i Göteborg man började innan Stockholm, tror jag, långt före. Så var jag i LA och hängde på Grindr såklart. Och det blev så jävla slående att så här, okej, jag kommer inte att få ligga. Så, vilket jag tycker är kul. Om jag inte ligger oskyddat.
Just det.
Och när jag liksom kom ut med att jag inte stod på prep, så var jag heller inte aktuell.
Nej, just det. Sorterades bort. Andra
jag sorterades bort. Mm. Ja, men exakt. Och det är ju, men rent ut sagt, fan jävligt smärtsamt.
Ja,
liksom.
Just det.
Vi är så nära att få hem och ligga med Kyle.
Kyle. Nej, men och jag tänker att jag, eller så här, jag vet att det är fler än jag som hamnar i de situationerna. Mm. Och jag vet också att eller jag träffar många som hamnar i de situationerna att så här, nej, alltså jag måste tumma på mina egna principer för att faktiskt få ligga eller få lite närhet. Mm. Liksom. Mm. Och det känns för jävligt.
Vad ska man göra då, tycker du?
Prata om det med nära vänner. Gärna prata,
gärna podda samtidigt.
Precis, som vi gör nu. Nej, men alltså, de bästa terapeuterna är ju ens vänner. Liksom. Mm. Och annars så får man ju hemskt gärna prata om det med oss på Venhälsan. Jag tror inte vi sitter på någon bra lösning. Men att bara få lyfta det och säga att så här, ja, du är inte ensam i det här. Mm. Och du, ja, jag tror att det kan lätta lite.
Om ni där hemma har någonting som ni funderar på som vi har pratat om idag, eller om ni har kanske upplevelser kring att träffa folk på Grindr, kanske när ni gått över gränser eller kompromissat med vad ni vill, eller kanske bara en upplevelse om hur det har varit för er när det har varit på Venhälsan eller någon annan STI-mottagning, skriv in till oss på hejatbogministeriet.se, eller så kan ni skriva på sociala medier. Vart är det någonstans, Micke?
Ja, det är på Bögministeriet på Instagram och på Facebook.
Ja, och Twitter har vi också, och sen så har vi en hemsida och allt på det.
Och anonymt kan vi ju skriva,
ja,
via
kan
hemsidan.
Vi göra. Alltså, det är så roligt, innan vi skulle gå hit så bara dörren står öppen. Står du redo? Alltså,
han bara, jag står i hissen, jag bara, dörren är öppen.
Dörren är öppen, olåst. Kom in. Han har bindel på det.
Så jävla
hemskt. Han rusar in. Redo.
Mattias, det här var så jäkla roligt.
Ja, men alltså, vilken jävla ära. Jag är så jävla glad att jag fick vara med.
Tack för allt du gör, skulle jag vilja säga.
Ja. Tack. Och hälsa alla dina kollegor, och vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram.
Men vänta. Vi kan ju också, om vill man följa Mattias på Instagram, så heter han ju Läggareson.
Okay,
det är hans privata konto.
Ja. Det är mitt privata konto.
Så ställ inga konstiga frågor där, utan bara gå in och like hans bilder och bli glad.
mycket kukringsbilder.
Ja. Det välkomnas i för sig. Men om det gäller liksom mer andra frågor, så kan man ställa dem till Venhälsan.
Ja. Toppen. Så gör vi, bestämmer det.
Puss, vi hörs nästa vecka.
Puss.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.